Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Ukrainas många kärnkraftverk och det som har hänt kring den havererade reaktorn i Tjernobyl skapar oro. Vad kan hända med kärnkraft i krig? En attack på ett kärnkraftverk är ett krigsbrott, men risken finns ändå att detta inte respekteras. Och vad kan hända om ett kärnkraftverk trots allt angrips? Professor Thomas Kåberger är väl insatt i hur verken fungerar och hur sårbara de är.
Den traditionella idén har ju varit att kärnkraftverk, de får man inte röra i krig eftersom det skulle kunna orsaka så stora skador. Och det var ju inte så respekterat nu i Ukraina, vilket ju upprörde internationella atomorganet IAEAs generaldirektör bland annat. Och anledningen till att man är så noga med att man inte ska få attackera kärnkraftverk, det är just att konsekvenserna av ett haveri med utsläpp från en kärnreaktor blir så väldigt stora. Och då kan man ju säga att om man är en krigförande makt som har ambitionen att ta över och använda ett land, så kan det ju vara lite självdestruktivt då. Man förstör en stor del av landet genom att förstöra reaktorer och orsaka utsläpp. Men om man är ute efter att just förstöra ett land eller terrorisera ett land, då kan ju det här att förstöra ett kärnkraftverk och skapa stora utsläpp med radiologiska långvariga effekter, det kan ju vara ett viktigt medel för just att terrorisera och skrämma, och ett hot helt enkelt.
Men har vi sett det här i historien? Har det hänt tidigare?
Ja, det har hänt att man har attackerat kärnreaktorer, men då har nog syftet varit att hindra att de länder som hade de här kärnreaktorerna skulle kunna använda reaktorerna för att ta fram material för att tillverka kärnvapen eller för att ens göra radiologiska vapen, alltså vapen där man sprider radioaktiva ämnen och därmed orsakar skada via joniserande strålning. Så sånt har hänt och det kommer säkert att hända igen. Men man har hittills inte bombat energireaktorer i stora länder i någon stor skala för att orsaka skador. Men kanske viktigare än krig egentligen är ju risken för att någorlunda resursstarka terroristorganisationer ska använda det här. Därför att det är inte så resurskrävande att ge sig på ett land långt bort utan att ha någon stor armé eller göra några stora resurskrävande invasioner, men ändå orsaka stor skada genom att ge sig på just kärnkraftverk. Och där blev ju oron betydande i många länder i västvärlden i samband med 11 september, där man ju använde civila passagerarplan och kraschade dem in i byggnader av olika slag. Och även om kärnkraftverk i många länder är byggda för att de ska tåla att flygplan kraschar mot dem, så är det ganska små flygplan de tål, och en fullastad, fulltankat stort flygplan skulle förmodligen kunna förstöra de flesta reaktorer i världen om de träffar någorlunda rätt. Så att sådana risker finns ju. Det var ju en del av argumenteringen när man efter 11 september stängde den kvarvarande reaktorn i Barsebäck, när det lite skämtsamt sades att man får stänga Kastrup eller Barsebäck, och Kastrup är mer lönsamt.
Men vilka, om vi tittar på ett kärnkraftverk idag, var är de känsliga delarna? Om det är nu att inneslutningen klarar en hyfsad smäll, var ligger de känsliga delarna?
Nej, det som är kärnkraftverkens sårbarhet är ju kylningen som måste fortsätta även efter det att man har stoppat reaktorn, alltså kört ner styrstavarna, så finns det en fortsatt värmeproduktion som är så pass stor så att om man inte kyler reaktorn så smälter den helt enkelt. Och efter Fukushima så ökade ju säkerhetskraven i de flesta länder i världen så att man skulle ha oberoende härdkylningssystem och de skulle kunna fungera utan elförsörjning åtminstone en tid. Men det här är ju ingenting som är ändå som gör reaktorerna riskfria i det avseendet. Så att blockera kylvatten till försen eller slut elförsörjningen är fortfarande ett stort problem. Därför det krävs mycket vatten under lång tid för att hindra att reaktorerna skadas av restvärmen.
Och vad händer då?
Ja, då smälter bränslet och sen hur reaktorerna klarar sig, det beror ju på vad som händer därefter. I Japan såg vi ju hur temperaturen blev väldigt hög och det bildades vätgas och vätgasen exploderade sen och förstörde de reaktorbyggnader man hade där. Och de reaktorer som nu fortfarande är i drift har ju också utrustats med mindre sårbara dubbla kylsystem som gör att man minskar risken för att det ska bli stora skador bara för att strömmen försvinner eller kylvattnet tillfälligt försvinner. Men som sagt, inga av de här systemen är ju 100% säkra, utan det är ju försök att öka säkerheten, men man kan inte garantera att säkerheten blir total. Och särskilt inte om någon avsiktligt vill förstöra reaktorerna.
Men de här dubbla kylsystemen, det har vi idag på samtliga reaktorer,
ja,
eller hur? Tillstånd att köra.
Ja, det finns kylsystem som myndigheten har godkänt och anser är tillräckligt oberoende och säkra för att uppfylla de krav som ställdes efter Fukushima.
Ja.
Och varje sån åtgärd man har genomfört har ju bidragit till att riskerna har minskat, men man vet ju aldrig att man känner till alla risker, och varje ny stor olycka i världen har ju gjort att man har sagt ojsan, kunde det här hända också? Så man får ju vara ödmjuk när man bedömer den absoluta säkerheten. Och sen som sagt, så gott som allting som har gjorts, särskilt i fridfulla länder som Sverige, har ju varit inriktade på att det är olyckor som händer utan att någon har haft uppsåt att orsaka skada. Och i en krigssituation eller en situation där man har någorlunda resursstarka terroristorganisationer mot sig, då måste man vara beredd på att det kan vara ambitiösa och kunniga personer som verkligen försöker orsaka skada. Och det är inte så lätt att skydda sig mot.
Nu är det ju så här att kärnkraftverken har ju också ett bränsleförråd med bassänger som där de, när de byter ut stavar och grejer, som gör att det ligger också sånt material på själva, intill själva reaktorerna. Hur skyddat är det där då?
Ja, det är ofta mindre skyddat, och det bränsle som man nyligen har tagit ut ur reaktorerna är ju fortfarande intensivt strålande, och därmed så behövs det både strålskydd, och det är ju vatten en viktig del av, och samtidigt vatten då för att kyla dem så att de inte ska överhettas. Och det där gör också att om man hamnar i en situation att man förväntar sig att man ska bli angripen och att någon ska försöka ge sig på reaktorerna, så går det inte omedelbart att tömma dem på bränsle och transportera iväg det till något säkrare förvar som centrallagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn som ligger nere i berget eller något annat, därför att det här kärnbränslet som finns i reaktorerna eller det som just har tagits ut, det strålar så pass mycket så det är svårt att transportera. Det finns ju en skyddsmekanism mot terrorister, och det är ju att man är väldigt hemlighetsfull när det gäller hur de här systemen ser ut och hur byggnaderna ser ut och var bassängerna finns och sånt. Och det har ju då den goda konsekvensen att de som är elaka och vill orsaka skada inte känner till detaljerna, men det har ju också den negativa konsekvensen att konstruktiva kritiker inte heller har tillgång till den här informationen och kan kritisera säkerheten på ett sådant sätt att man kan förbättra den. Så det här med hemlighetsmakeriet kring kärnreaktorerna, det har ett gott syfte men också negativa effekter.
Men om man tittar nu i den situation som vi har hamnat i idag med det hotet från Ryssland. Mm. Är det så att detta skulle leda till att man stänger av fler reaktorer?
Jag tror inte att man betraktar Ryssland som några som avsiktligt skulle spränga reaktorer eller förstöra reaktorer med vapen om man är i en situation där man bedriver invasionskrig. Men sen kan det ju vara så att man använder det här som ett sätt att orsaka stor skada i ett annat land som någon slags hämnd. Och då behöver man inte göra någon stor dyr invasion, utan då kan man ju skicka en kryssningsmissil från någon ubåt och förstöra reaktorer och orsaka stor beläggning med radioaktivitet som kan orsaka väldigt stora kostnader och lidande för ett land som man inte tycker om av ett eller annat skäl.
Men skulle inte reaktorinneslutningarna klara missiler då, som du säger?
Det är svårt att vara kategorisk, men jag tror nog att om man vill förstöra en reaktorinneslutning och har kraftfulla kryssningsmissiler så klarar man det. Det finns ju sådana missiler som är konstruerade för att komma åt bunkrar som är byggda för att motstå missiler. Så att det finns alla möjligheter att förstöra reaktorer med den typen av bunkermissiler.
Men det materialet som finns inne i reaktorerna och i bränsleförråden, kan det vara attraktivt för någon som vill tillverka en bomb?
Ja, utan särskilt mycket utrustning eller förmåga så kan man ju göra radiologiska vapen. Alltså att man sprider de här radioaktiva ämnena så att de i sin tur avger joniserande strålning och skadar människor och gör områden svårbeboeliga. Och det är ju den effekten man får om man förstör en reaktor. Att göra atombomber som exploderar, det kräver mer utrustning och skicklighet än vad åtminstone kända terroristorganisationer har tillgång till idag. Däremot så kan ju länder i flera fall ha den kapaciteten att man kan använda kärnbränsle som har utsatts för lagom mycket drifttid för att sortera ut plutonium till exempel och göra bomber av. Och det var ju sånt man tänkte sig. Det var ju en viktig anledning till att många länder skaffade sig kärnkraftverk, och det är fortfarande en inte osannolik anledning till att länder som Turkiet och Förenade Arabemiraten och Saudiarabien och Iran tycker att kärnkraft är väldigt viktigt. För de har ju ekonomiskt sett så har de ju billigare alternativa sätt att producera el. Om man tittar på Rysslands ställning i fråga om konventionella termiska energikällor så är ju Ryssland väldigt stora på kärnkraftssidan. Tillsammans med de andra två länderna i den här Commonwealth of Independent States, alltså Ryssland, Kazakstan och Uzbekistan tillsammans, de står ju för ungefär hälften av världens uranutvinning. Och sen är det då ryska bolag ägda av Rosatom som till exempel levererar ungefär hälften av det kärnbränsle, där då anrikat uran, som levereras till EU. Och de står också för en väldigt stor del av USA:s uranförsörjning. Och det märktes ju nu i den amerikanska processen där man ju beslöt att inte importera olja och gas och kol från Ryssland. Men däremot så undantog man uranimporten då, eftersom flera av de stora amerikanska kraftbolagen var beroende av att de kunde få ryska kärnbränsleleveranser. Och även i EU så har man ju gjort väldigt symboliskt tydliga undantag, till exempel från förbudet för ryska flygplan att flyga över EU, genom att både Slovakien och Ungern har fått leveranser av kärnbränsle till sina ryskbyggda reaktorer från Rosatom mitt under Ukraina-kriget. Och då har man flugit över andra EU-länder också på vägen dit. Så
att det har pågått väldigt... nu alltså?
Ja.
Och det pågår antagligen?
Ja, det är ju ingenting som uranleveranserna, eller kärnbränsleleveranserna kommer ju inte dagligen. Så att jag känner till att det är två leveranser, en till Slovakien och en till Ungern, som har gjorts de senaste veckorna. Men om det, alltså det är ju ingenting som görs varje dag. Hela den här situationen där Europa, eller EU då, köper gas, uran, olja och kol från Ryssland är ju plågsam just nu, därför att man betalar ungefär 1 miljard euro per dygn till Ryssland för den här energin. Uranet är en mindre del, mycket är ju gas och olja, men det är ju detta som ger Putins regim en sån maktställning gentemot EU, att det är så mycket ett så stort ömsesidigt beroende.
Tanken att göra flera men små reaktorer som ligger lite här och var och där de behövs. Hur känsliga skulle de vara för terror och bomber och så?
Ja, de skulle väl vara känsliga på samma sätt som stora reaktorer är känsliga, och det som skulle vara problemet är att de är många och utspridda och därmed svårare att skydda och bevaka. Så att det tillhör ju de områden som flera har uppmärksammat som något man skulle behöva tänka ganska mycket på innan man började sprida ut sådana reaktorer. Ett som är värt att nämna där, det är ju de upparbetningsanläggningar som ju inte finns i Sverige, men som en del i Sverige nu talar om som ett ideal, att man ska upparbeta det använda bränslet och sortera ut sådana ämnen i det här bränslet som skulle kunna användas igen. Och då får man en anläggning som ju nu finns i Sellafield och La Hague och några få ställen till där man har löst upp det här använda kärnbränslet och alla de radioaktiva ämnen som finns där i. Och då är de väldigt sårbara, till exempel för kraschande stora flygplan. Så det skulle vara en väldigt sårbar steg om man började med upparbetning igen.
Men samtidigt behöver man ju då inte bryta eller ta upp ytterligare uran om man kan använda det gamla.
Ja, alltså det skulle minska nytillförseln av uran. Å andra sidan så får man ännu mer av väldigt radioaktiva avfallsprodukter som är väldigt farliga under flera hundra år. Men man skulle få lite mindre ämnen som är farliga under många hundratusen år. Och de här som är farliga under några hundra år skulle bli mer svårhanterliga när de är en del av det använda bränslet.
Spänningarna i världen, framförallt i Europa, gör ju att oron stiger ju. Och oron ökar, och inte minst när det gäller kärnkraftverken.
Mm. Nej, men vi lever alltså med den föreställningen att de eventuella fiender vi skaffar oss inte är så elaka att de inriktar sig på att förstöra Sverige genom att förstöra kärnreaktorer. Och vi kan ju hoppas att vi har rätt. Men det finns ju de som spekulerar om vad en desperat Putin kan göra när han blir arg på länder som vill gå med i NATO och så. Och då är det klart, det går inte att utesluta att man kommer att ta till sådana trick. Men man hoppas att vi inte har några så elaka fiender.